Hörrni, tack för att jag får komma. Vi ska läsa från Lukas. Ni har ju en serie där, men jag bryter den lite. Men det blir ändå i Lukas i alla fall. Det är inte illa. Så har du en bibel med dig, annars så kommer det komma upp där också. Ska vi läsa från Lukas 24 och 44 och framåt. Men innan vi läser därifrån så har jag en bild där, tror jag, på min familj också. Jag vill bara visa den, för jag är inte själv i det här arbetet. Så jag vet inte om du klickar fram nästa bild. Så är detta familjen där vi har Jakob och Sara och Joel och Rebecka också, Anna-Lena. Så tillsammans står vi i det här arbetet, och det är den här familjen som ni är med och stödjer i Bangkok. Okej. Vi ska läsa från Bibeln, och det gör vi idag. Liksom det har varit en pågående gudstjänst över hela världen sedan midnatt när du låg och sover. Den kommer fortsätta till midnatt när du sover igen. Så över hela världen samlas Guds folk idag för att läsa hans ord och lovprisa honom. Och vi är en del av det, och det är fantastiskt. Och när vi kommer in i Lukas evangeliet här på slutet, bara för att få en kontext till det här, så var det ju så här att Jesus hade haft sin tjänst här på jorden, och så dog han, och lärjungarna blev djupt besvikna. Och två av de lärjungarna går från Jerusalem till Emmaus bedrövade. Du har säkert läst den där berättelsen. Och allt var över, och de var besvikna. Allt de hade satsat på blev ju inte som de hade tänkt. Men när de går där från Jerusalem till Emmaus, så kommer ju Jesus och slår följe med dem. Och de förstår inte vem han är, men när de börjar äta tillsammans och pratar, så fattar de. Det är ju Jesus som är här, och han säger, ni har inte förstått det här. Och så går han igenom skrifterna med dem, och de förstår att Jesus lever. Och de blir så exalterade att de går tillbaka hela vägen till Jerusalem för att söka upp de andra lärjungarna. Och när de kommer till de andra lärjungarna, så är de också exalterade, för de har sett att Jesus har uppstått. Och då säger de från Emmaus, ja men det vet vi också. Och i det där samtalet när de pratar om det, då kommer Jesus till dem igen och är mitt ibland dem. Och så läser vi. Han äter lite med dem också. Men så säger han sa till dem, detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moselag, hos profeterna och i psalmerna, alltså hela Gamla testamentet. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna, och han sa till dem, detta är alltså vad skriften säger, Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Amen. Vad är detta? Vad är det Jesus säger här? Ska vi tillsammans försöka förstå vad Bibeln säger, och vad kan vi lära oss av det här, och gå igenom de här verserna lite enkelt tillsammans, så får vi se. Det tycker jag som slår mig, och det börjar med det, att Jesus talar om att det finns syndernas förlåtelse, och det är det som ska förkunnas. Det är det som är budskapet. Men varför är det viktigt? Är inte synd någonting som känns lite gammaldags? Någonting som typ min föräldragenerationen på 1950-talet kämpade med, som vi liksom är över lite med? Synd. Slutar vi inte prata om det för ett tag sedan? Jag vet inte hur det är med det, men kanske har jag i alla fall missat hur totalt och brutalt genomgående synden har förstört våran värld och oss själva, och hur totalt och hopplöst förlorade vi är som människor. I Bibeln så nämns ordet synd faktiskt 400 gånger, alltid i liksom en negativ kontext. Och flera bibelord talar om hur synden skiljer oss från Gud och hur vårt tillstånd egentligen är. Och fyra av dem kommer här. Eller ja, nu funkar faktiskt hur det kommer en i taget. Ibland blir det inte så när man importerar det. I Romarbrevet 3:10 står det att det finns ingen som är rättfärdig. Inte en enda. Ingen av oss. Ingen av oss. I Romarbrevet 6:23 står det att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv. Men syndens lön är döden. I 1 Johannes 5:12 så talas det om att har man sonen, har man tagit emot förlåtelsen i honom, då har man livet. Men har man inte förlåtelsen i Jesus, har man inte Jesus, så har man heller inte livet. Romarbrevet 5:12 säger att så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. Vi är under syndens förbannelser och dom och vi har absolut inget hopp överhuvudtaget att komma undan det. Vi är dömda till döden. Och det är inte svårt att se syndens konsekvenser egentligen om vi tittar runt om oss. Där jag bor i Bangkok så räcker det att jag åker bara någon kilometer bort. Så ser jag på kvällarna syndens brutala konsekvenser, hur kvinnor säljer sina kroppar varje natt, hur prostitutionen är öppen, hur till och med barn säljer sina kroppar, hur det perversa pågår. Vi ser hur det fruktansvärda är mitt ibland oss. Vi kan se att idag i världen finns det 40 miljoner människor som lever som slavar. I år 2022, 40 miljoner människor som är moderna slavar, som inte kan göra, som inte kan välja själva utan lever som slavar idag. 25 miljoner människor lever i trafficking på ett eller annat sätt. Det kan vara trafficking genom att de köps och säljs för sexuella tjänster. Det kan vara annan form av trafficking. Syndens konsekvenser i vår värld är inte svår att se. Och det räcker också att vi tittar bort mot Ukraina för att se syndens totala osminkade ansikte. Det död och förstörelse och gråt och splittring och makthunger och galenskap fullständigt dominerar idag. Bibeln säger faktiskt att hela skapelsen ropar ännu som i födslovånder under detta syndens betryck. Hela skapelsen, för allt skapat är lagt under tomheten, står det i Romarbrevet 8:20. Men man behöver kanske inte gå så långt som att gå varken till Ukraina eller Bangkok eller någon annanstans, utan det kanske räcker att gå till en själv. Paulus säger så här i Romarbrevet 7:18, och jag tycker det är en intressant text. För han säger så här när han talar om sig själv. Jag vet att det inte bor något gott i mig. Det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Jag vet inte om du kan känna igen dig i det. Jag har ganska lätt att känna igen mig i det. Att det är ganska ofta som jag gör sånt jag inte borde göra, inte vill. Men ändå gör jag det. Och tvärtom. Varför är det så? Ja, det är kört för oss. Vi lever under syndens konsekvens. Sedan den kom in i världen så lever vi under det. Och det är kört för oss. Okej, tar jag inte i lite nu? Börjar det bli lite jobbigt? Här är det. Det är inte så. Är det liksom sodi? Nej, men synden är brutal. Och konsekvensen är brutal. Men det fascinerande är ju att i samma ögonblick som synden kommer in i världen genom Adam och Eva, så gör Gud någonting. Han har en plan. Han talar där i första Mosebok 3 och 15. Och i första Mosebok 3 och 15, direkt efter syndafallet, så talar Gud till Satan, till ormen. Och han säger så här: jag ska väcka fiendenskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Vad är det här för vers? Ja, men det här är en vers som talar om att det ska komma en dag när någon ska krossa Satans huvud. Segen ska vinnas och det är kvinnan, säd, hennes avkomma, Jesus Kristus från Maria. Gud talar redan där en profetisk vers till Satan om vad som ska hända. Redan där har Gud planen klar. Och på samma sätt så pekar egentligen hela gamla testamentet på en enda sak: Messias som ska komma, den smorde, han som ska friköpa oss. Varje berättelse är en profetisk berättelse om Jesus Kristus. Hela gamla testamentet talar om Guds kärlek till oss människor, hans plan för oss. Och därför säger Jesus att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna, alltså hela gamla testamentet. Det var ju det som skulle hända. Jesus skulle komma, och det är evangeliet, de goda nyheterna att Jesus har uppstått och det finns förlåtelse genom omvändelse i hans namn. Vi kan bli fria ifrån synden. Syndens makt behöver inte bestå, utan det finns frihet ifrån synd. Och det var ju det lärjungarna hade missat. Det var ju det de inte hade fattat. De tänkte att här kommer Messias och ska fixa allting för oss. Ett nytt rike liksom. Någonting som det ska upprättas. Allt ska bli bra här och nu. Och så dör han. Och de tror att det är kört. Det är över. Och de går ledsna därifrån. Men så kommer Jesus och säger: ni har inte förstått någonting. Och så läser han gamla testamentet för dem och säger: det var ju det här som skulle hända. Det var därför jag kom. Och det ska predikas. Syndernas förlåtelse genom omvändelse för alla folk. Och därför är det också varje människas rätt att få se det här och veta det här. Det är ju inte alltså så att Jesus kom för att skapa ett lyckligt och härligt liv för varje människa. Att här blir allt bra. För då blir vi ju besvikna om vi tror det. Det är inte så: kom till Jesus och bli glad och ha aldrig mer några sjukdomar och få det bästa jobbet du drömmer om och lev i rikedom. Nej, inte alls. Utan Jesus kom för att din synd skulle bli förlåten. Du skulle bli fri från detta och få ett nytt liv i honom. Och sen står det ju där i vers 47 att i hans namn för alla folk. För 31 år sedan så var jag yngre än jag är nu. Och faktum är att längst till vänster är jag för 31 år sedan. Så såg jag ut då. Lite yngre, lite piggare, lite bättre. Men vad som hände då, det var att jag tillsammans med mina två kompisar här, Jonathan och Daniel, vi åkte till det som fortfarande hette Sovjetunionen. Och så stod vi där på huvudgatan i Kiev, Chreschatik. Och ganska exakt faktiskt, för 31 år sedan är det, så stod vi där på gatan och vi sjöng om Jesus. Därför att dagen innan hade man haft omröstning om man skulle ha självständighet i det där landet som inte fanns. Det var ju bara Sovjetunionen. Men Ukraina hade röstat om att bli självständig. Och man hade gula och blå flaggor och det var atmosfär. Och det var någonting som höll på att hända. Och en framtidstro. Och där stod vi och sjöng om Jesus. Och sa att han är hoppet. Och vi fick komma till skola 96 där i Kiev. De har inte namn på skolan utan nummer. Skola 96. Skola Divinosta Gest. Och där fick vi berätta om Jesus för alla klasser. Och vi började faktiskt i första Mosebok och så slutade vi i uppenbarelseboken och gick igenom alltihop och berättade om vem Jesus är. Och så fick vi samla alla elever på slutet efter en månad där och ha ett möte med dem i aulan. Och vi sa, finns det någon som vill ta emot den här Jesus? Och ungdomarna kom fram och tog emot Jesus. Och de började komma till den där lilla nybildade kyrkan där. Och föräldrarna, de blev så nervösa. Och vad är det som hände? Så de gömde undan deras skor så de inte skulle kunna lämna lägenheten. Men de kom i alla fall och de tog emot Jesus och de döpte sig. Och mitt i allt det där så ringde det från Sverige och han som var ansvarig för vårat lilla team. Han sa, hörni grabbar, jag vill att ni åker till Uzbekistan och till Samarkand. För vi ska ha den första missionskonferensen där. Och jag visste inte ens att Uzbekistan fanns. Men vi tog oss dit och vi kom dit. Och jag mötte något jag aldrig hade mött förut. För jag mötte uzbeker. De är 20 miljoner människor. Och bland de där 20 miljonerna så fanns det bara ungefär 50 stycken som följde Jesus. Jag fick möta den första kristna uzbeken. Och sen flög vi vidare därifrån till Uralbergen och till Kaukasien och till Sibirien. Och jag mötte andra folk. Jag mötte inte bara uzbekerna utan jag mötte tajikerna och kazakerna och jakuterna och bashkirerna och tuvinerna och chanterna och mansna och udmurterna och kalmuckerna. Och vad var allt det där? Jo, men det var ju folkgrupper, människor som inte visste vem Jesus var. Folk som Jesus älskade och jag hade aldrig bett för dem. Jag visste inte att de fanns och det var de. Och så läste jag uppenbarelseboken där och då från uppenbarelseboken 5 och vers 9. Och den har sedan följt mig nästan varje dag i 30 år. För det står så här. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. För du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Jesu blod har friköpt, priset är betalt. Precis det som vi såg att Lukas skriver om, som Jesus säger där. Det som Gud sa redan i Edens lustgård till djävulen. Som Lukas säger sen, sägs i sista boken i Bibeln, att alla folk ska få höra och veta att de är friköpta åt Gud genom Jesus Kristus och syndernas förlåtelse ska bli predikad. För Jesu död var inte bara för några utan för alla. Jesu död var liksom global. Alla folk och stammar och språk. Men då kan vi fråga sig, vad rör det mig? Är inte muslimerna i Bangkok eller bashkirerna i Bashkortistan eller Shui-folket i Kina eller Rajputerna i Indien långt borta? Jo, det är de ju. Det var ju nyss val i Sverige och kanske gjorde du som jag. Jag är lite nördig på det. Jag tycker om att lyssna på politiska debatter. Så jag satt i Bangkok och tittade på SVT Play på de här politiska debatterna. Och ett ord jag hörde ganska ofta, det var närhetsprincipen. Där man talade, eller några talade om att det som är nära oss, det liksom kan vi ta hand om. Möjligtvis ukrainare, det är ju halvnära, vi kan hjälpa dem lite grann, de kan väl komma hit en stund. Men folk långt borta, det har inte med oss att göra. Det får andra ta hand om. Det som rör oss är det som är nära, inte det som är långt borta. Så pratar man, närhetsprincipen i flyktingpolitik och annat. Ungefär som, det rör inte oss. Men Bibeln talar om något annat. Därför att Jesu blod utgöts för alla. Och Jesu död uppståndelse för alla. Och vi som Guds församling och Jesu efterföljare är också för alla. Vi kan inte säga att det där är långt borta. Efesierbrevet talar om att vi nu har ett nytt medborgarskap. Ja, vi bor i Sverige och vi kanske har ett svenskt pass. men vårt medborgarskap är numera i Guds rike. Och vi hänger ihop. Bibeln talar om oss som en kropp. Om en kroppsdel lider så lider också den andra. Vi kan inte säga att det där rör inte mig. Det är långt borta. Vad har det med mig att göra? Vi kan aldrig prata om någon närhetsprincip. Vi kan aldrig ignorera de långt borta. Vilka är då alla folk egentligen? Ja, det är ju alla folk helt enkelt. Så enkelt är det ju. Det innefattar alla. De som vi tycker är jobbiga, de som vi tycker om, de som är svåra, de som är bra, de som är långt borta, de som är nära, de som är ovänliga, de som är vänliga, alla. Men det finns ett inbyggt problem i det här ändå. Och för mig i alla fall så har det de här åren handlat om att det finns en orättvisa i att några ska kunna få höra evangeliet många gånger. Att de ska kunna ha Bibeln på sitt eget språk medan andra aldrig ska få höra, aldrig ska få chansen, aldrig ska kunna ha Guds ord på sitt eget språk. Det är orättvist och det är inte bra och det är inte tänkt att det ska vara så. Onåda folk pratar vi om ibland. Och det är varken oanligt eller dåligt att titta på statistik. Tvärtom så hjälper det oss ibland för att vara lite konkreta. Om vi ska vara lite konkreta idag så är det faktiskt så att man pratar om 17 000 folkgrupper i världen. Och 7 000 av dem är fortfarande onådda, säger man. Och för 30 år sedan när jag var där i Uzbekistan tänkte jag att det här borde väl kunna se till att de blir nådda ganska fort. Men det var ungefär samma siffror då faktiskt. Inte så mycket har hänt, men en del har hänt. Och sen pratar man också om helt onådda. Vad är det då? Ja, alltså, även om vi pratar om onådda folk, alltså folkgrupp är ju en folkgrupp som har gemensam språk, kultur, historia, någonting som binder dem samman. Det kan ju finnas några kristna bland dem, men ganska få i alla fall. Och när vi pratar om helt onådda, ja, det kan fortfarande finnas någon enstaka kristen här och där. Men vad hjälper det, om du förstår mig, om det är en eller två eller fem eller 10 miljoner människor, att det finns 5 eller 10 troende bland dem? Det är ju ingenting. Och när vi pratar om det helt onådda så är det fortfarande ungefär 2 miljarder människor. På samma sätt är det med bibelöversättning faktiskt. Vi pratar om 7000 språk i världen. 724 av dem har hela Bibeln på sitt språk. Och sen ytterligare ungefär 1600 Nya testamentet. Och sen har folk delar av Bibeln. Men fortfarande så är det 2 miljarder människor som inte har hela Bibeln på sitt språk. Det är lite som du och jag skulle ha delar av Bibeln på svenska. Kanske Nya testamentet. Men hela Gamla testamentet skulle vara på tyska. Och då skulle en del säga, men det räcker väl, ni ligger ju så nära varandra, hur svårt kan det vara? Ja, för mig är jättesvårt i alla fall att känna att det där är mitt. Och läsa Gamla testamentet till och med på tyska. Det är inte många som fixar det, i alla fall inte jag. En utmaning för oss. Så vem är det nu som ska göra detta? Vad är utmaningen till? I vers 48 står det, ni ska vittna om allt detta. Anna-Lena, min fru, sa så här i den där filmsnutten vi såg från Bangkok. Hon sa så här. Ibland kan man känna att jag inte passar för mission, för jag är för blyg. Eller att jag inte är rätt gåvor eller något liknande. Men jag är övertygad om att när Gud kallar dig till en ny plats eller på den platsen där du är, så Gud också människor där som just du har en uppgift att nå. Med din personlighet, dina gåvor. För du har gåvor och nycklar för just deras liv. Om vi är långt borta eller nära. Nu är det så att när jag predikar idag så fokuserar jag lite på dem långt borta med mening. För jag tycker det är viktigt och det är ditt och mitt ansvar. För vi är här. Johanneskyrkan är här. Men vi är också där. Och vårt ansvar tar inte slut här, utan vårt ansvar är för hela världen. Och det är fantastiskt att vi är ihopkopplade på det sättet. Men när vi är här, så Gud satt dig här och han har människor runt om just dig som du har nycklar att nå. Och ibland tror vi ju att
Ja, men det är ju bara Samuel som är så duktig på att prata och han har ju så många gåvor. Han kan, men vad kan jag? Det är ju lätt att tänka så. Men Gud vill ju använda just dig i ditt vardagsliv. Han har placerat dig precis där du är, med människor runt om dig som just du kan nå med din personlighet. Alla är ju inte som jag, och det är bra. Och ni, vad blir det, inte som jag, det är också bra. Alltså vi är olika. Vi är olika med syfte. För hela Guds enorma liksom storhet ska bli speglad på ett litet sätt i alla fall, genom alla våra olikheter och alla våra olika sätt att vara. Och därför har Gud gjort dig precis som den du är, för att du ska kunna nå de som ingen annan kan nå. Och därför vill Gud använda dig. Jag vill verkligen uppmuntra dig idag. Du och jag, Guds församling, vi finns här och vi är bärare av budskapet. Och vi finns till för andra, inte bara för oss själva. Församlingen finns för att Jesus ska bli ärad, upphöjd och förkunnad överallt. Johanneskyrkan finns här för att Guds plan ska utföras. Och när vi slutar med det, då upphör vi också att vara kyrka. Utan mission upphör vi att vara en kristen kyrka. För det är det som Gud har kallat dig och mig till. Inte bara krama om varandra, utan att krama om den här världen. Vår tro är att ingen människa kan bli fullständigt upprättad utan att få sina synder förlåtna. Andra Korinthierbrevet talar om att vi är en ny skapelse i Kristus. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Så när vi tillsammans i EFK, som den här kyrkan är en del av, Evangeliska Frikyrkan, när vi jobbar tillsammans, så brukar vi säga så här att det står så här att nu tappar jag bort det. Vi talar om hela evangeliet till hela människan i hela världen. Det talar vi om. Hela evangeliet till hela människan i hela världen. För 2 veckor sedan var jag uppe i norra Thailand i Chiang Mai. Ja, sluta med det lite. Vi hade ett round table conference där EFK hade bjudit in alla partners i Asien som vi jobbar tillsammans med, från Indien, från Bangladesh, från Nepal, från Afghanistan, från Laos, från Thailand, från Kambodja, och Japan och Mongoliet och kanske något mer som jag har glömt. Och jag fick vara med bland de här hjältarna, nepaleserna och mongolerna och bangladesierna och indierna som står mitt i det arbete som vi får med stödja, och fick vara en vecka med dem och möta de här sköna mongoliska bröderna och systrarna som i 40 grader kyla tar sina små minibussar och åker till allra västra, nästan helt obebodda Mongoliet för att möta kazakerna och ge dem Guds ord och be med dem och se människor komma till tro, eller möta kvinnorna från Nepal som kämpar för kvinnornas liksom värdighet där i Nepal och deras rättigheter att få vara de som Gud har skapat dem till. Jag var så fascinerad över det, så jag tänker, det är vi med och gör tillsammans. Det är vårt uppdrag. Så när vi gör allt det där, sjukvården, själavårdandet, fattigdomsbekämpningen, anti-trafficking, barns rättigheter, församlingen, så är det utifrån att ingen kan bli fullständigt upprättad utan att få sina synder förlåtna. Det är där det kommer. Och det är vårt uppdrag. Vi fortsätter grunda församlingar. Vi förkunnar syndernas förlåtelse genom omvändelse för alla folk. Det är vårt uppdrag. Allt till Guds ära. Gud ska bli förhärligad och människor förlåtna. Så tillsammans får vi stå i det. Jag vill uppmuntra dig att vara en del av det tillsammans, för att alla folk ska få höra. Och så blir den där lovsången i Uppenbarelseboken så verklig. För du har blivit, för med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Så den där statistiken vi såg, den är sann, men den ska ändras tillsammans, så att när det står helt onådda folk, så ska vi ha noll där om ett tag. Det är min dröm. Det är min dröm. Tack. Låt oss gå vidare i mötet. Gud välsigne dig.